Det är faktiskt så att vi står här då vid vattnet vid restaurang Knipan och vid Eknäs roddares hus. Och ser när en båt kommer in och en segelbåt ger sig ut. Det blåser en aning här, det är lite småkyligt. Men jag ska prata om blågröna alger eller cyanobakterier tillsammans med specialforskare Jonna Engström Öst från yrkeshögskolan Novia. Hon doktorerade i tiderna på blågröna alger och hur de påverkar djurplankton. Jonna Engström Öst, jag måste med samma fråga att när du ser vattnet här, skulle du hoppa i och simma?
Absolut.
Men det låter alldeles utmärkt, men vi låter bli det idag för det är så himla kallt. Men för några dagar sedan, förra veckan, när det var varmt väder så berättade vi på Svenska Yle att det här varma vädret då har lett till att de blågröna algerna börjar frodas. Speciellt i Skärgårdshavet och Västra Finska viken. Men också då insjöarna har läget förvärras. Men nu gäller det alltså Pujuviken och då säger folk som har stugor här att det inte förekommer blågröna alger i Pujuviken. Vare sig nu eller förra om åren. Vad kan det bero på?
Det här är en sån här $1,000-fråga kan man säga. Och det är en helt rätt observation att cyanobakterierna bildar egentligen inga massförekomster i Pujuviken. Och det finns ju cyanobakterier där, men av någon orsak så är situationen inte så gynnsam att de skulle då blomma som man ser i folkmun.
Precis, och då blir det den där gröna massan som är slemmig och hemsk.
Ja, precis. Orsaken till det här är, jag har helt nyligen pratat med en forskare som har studerat Pujuviken i mer än 20 år. Och vi kom fram till att, eller ska vi säga en sån här, det som vi tror att ska vara det mest troliga orsaken är det att för det första så förhållande mellan, det skulle vara att förhållande mellan mängden kväve och fosfor är inte gynnsam för cyanobakterierna. Och de vill ju ha mycket fosfor. Att det är viktigt för dem. Och de behöver egentligen inte konkurrera om kväve eftersom de, likadant som ärtväxter och sälgen, så kan de binda kväve från luften. Så de klarar sig. Det är huvudsaken att de får fosfor så kan de då blomma. Att det skulle kunna eventuellt vara någonting i det här, de här näringsmängderna som inte passar. Plus att vi måste komma ihåg att Pujuviken är väldigt skiktat och salthalt. Och cyanobakterierna trivs bäst på lite djupare, där växer de bäst, kanske 10-12 meter. Och där är den, att de hamnar att röra sig i en ganska kraftig salthaltsskiktning. Och kan hända att de inte trivs där.
Nej, just det, så att liksom de får inte tillräckligt med fosfor så att säga, och det här, de får inte tillräckligt med salt, det är liksom det som är poängen.
Nu måste jag ändå komma ihåg att Pujuviken är frodig. Och det kommer nog näring från via Svartån. Att det finns det nog gott om. Att det ska vi inte glömma bort. Men det vill jag nu påpeka att reningsverket gör ett väldigt gott jobb. Att de lyckas ta bort, om jag minns rätt så var det upp till 70% av näringen. Men att den näring som det finns där kommer via Svartån. Att det finns nog näring, men troligtvis är förhållande mellan kväve och fosfor inte helt gynnsamt för dem. Plus, ja.
Men det är det här som man nu då, så att säga, bara tror, man vet inte exakt att det är så här, för man har inte forskat i det.
Alltså, Pujuviken, det görs ju uppföljningar i Pujuviken hela tiden, flera gånger per år. Men man har inte undersökt det riktigt den här dynamiken. Det borde göras lite tätare det där mätningar för att man ska kunna dra slutsatser om det här. Det här skulle kunna vara ett forskningsprojekt, absolut.
Skulle du kunna ta det igen?
Varför inte?
Precis, det är alltså Jonna Engström Öst som är specialforskare på yrkeshögskolan Novia som vi pratar om. Är det så alltså att Pujuviken är extra ren? Just för att det är så här?
Nej, alltså den är nog frodig. Att det, jag menar liksom att det kommer någon näring via Svartån till Pujuviken. Man kan inte säga att den är vi biologer brukar tala om övergött, alltså eutrofierad, och sen oligotrof, den här näringsfattiga. Att den är nog på den frodigare sidan, som jag sa.
Precis det. Nå, finns det någon risk då att det kommer blågröna alger till Pujuviken i framtiden?
Om man tittar på historiskt data så är nog svaret nej. det ser inte ut som om jag tror inte att risken är så jättestor att det måste nog ske några väldigt stora förändringar för att det ska bli massförekomster där.
Mm, precis, det låter ju väldigt bra.
Det är mera ut i hav så, och då förstås insjöarna som blommar. Mm,
precis det. Nå, om man jämför då Pujuviken med andra vikar, vad är det som skiljer den eller gör det lika andra så att det är på det här sättet? Att det inte finns blågröna alger i den mängderna som på andra ställen?
Nå, Pujuviken är ju på det sättet lite annorlunda att den är som en fjord. Att en fjord i Finland, att den har den där tröskeln där vid bron. Och vanligtvis så brukar det ske omblandning och ett stort inflöde av mer saltvatten på höstarna som då byter ut. Och det saltvattnet är ju tungt och rör sig längs med botten och skuffar sedan upp det här ganska smutsiga och näringsrika vattnet där från botten upp mot ytan. Men 5-6 år sedan så var det första gången som det inte skedde den här omblandningen. Det är ju lite problematiskt för att det blir sen syrebrist. Och det är ju svår syrebrist på botten.
Precis, det blir en annan problematik sen det igen på det sättet. Men om vi då ser på det här algläget så här rent generellt, kan du säga att om det är mera i år än tidigare år?
Och det här är ju en lite svår fråga. Alltså algläget är ju nog ganska besvärligt för tillfället. Det finns mycket alger i vattnet. Och just typiskt är att det bildas såna kraftiga blomningar utanför Hangeudd eftersom det sker uppvällningar från den här Östersjöns huvudbassäng och det kommer mot ytan just där utanför Hangeudd, att det är ett typiskt ställe där som blomningarna bildas. Men att säga om det är svårare eller det är ju nog ganska besvärligt all i år, men jag har svårt att säga om det nu är mer eller mindre som tidigare år.
Jag menar, man ska ju på något sätt kunna mäta det och det är kanske inte så himla lätt.
Nej, det är det ju inte. Kanske förra året var ju nog riktigt jättejobbigt år.
Ja, det kommer jag ihåg också när det var smet ute i havet när man åkte båt där. Men du pratade då här om att Svartån, vattnet som rinner därifrån, en viss problematik då som gör att det bildas blågröna alger. Vilka andra faktorer finns det att vi i våra hav har blågröna alger?
Om man tänker på de här miljöfaktorerna så det viktigaste är att de får fosfor. Och fosforn, så länge som det är syre på botten så hålls fosforn bunden där nere. Men när det blir syrefritt så stiger den upp i vattnet och då kan algerna använda det som näring och växa med hjälp av den. Och det största problemet, så behöver det ju då förstås värme och stiltje. Så bildas de här blomningarna. Och värme. Men det där...
Finns det andra orsaker till att det blommar?
Det är ju egentligen näringen som nog är den största orsaken till det här. Det skulle jag nu säga det att... Folk tänker ofta att det värsta med algerna är det att de är giftiga. Och det är sant. Man ska vara väldigt försiktig med hundar och undvika simning när det är alger. Men så här generellt sett så är det största problemet faktiskt det att när algerna har blommat färdigt så sjunker de. Och sedan börjar de ruttna, alltså förmultna och använda syre. Och det är enorma mängder alger som sjunker. Och det är faktiskt en stor orsak till att vi har så besvärlig syrebrist i Östersjön idag.
Så det är egentligen ett större problem än att de är giftiga för människor och djur?
Om du frågar mig så ja.
Precis, så du är specialforskare. Så det är väl säkert, så som man ser det, för vanliga människor så funderar man ju, tänker man ju på gifter när man ska simma och så här. Men det är svalt nu när vi står här då vid restaurang Knipan och Ekenäs Roddares hus i Ekenäs. Har det någon betydelse nu att det blir svalare? Att de minskar på något sätt?
Idag är det ju lite blåsigare. Det är 8 meter i sekunden. Men för resten av veckan har man ju lovat ganska det där låga vindar. Att det influerar ju sen alltid att de stiger och bildar blomningar. Men trots att det är nu kallt i luften så vattnet är fortfarande varmt. Och de trivs att växa i varmt vatten. Så.
Just det. Det tar ju sin tid innan vattnet också. Sen blir kallare förstås. Nu pratar vi alltså om blågröna alger som du egentligen vill kalla för cyanobakterier.
Ja, Jag använder nu här i den här sändningen blågrönalger för att jag vet att folk vet vad jag talar om. Men man ska helst säga cyanobakterier. Och det är ju inga, blågrönalgerna är ju egentligen inga, de är inga alger, utan de är bakterier som innehåller klorofyll. Och sen har de också sina blått pigment som ger dem lite sina blåaktig lyster. Så man ska egentligen inte blanda ihop dem med riktiga alger. Så.
Precis, för det finns då alger, helt andra än cyanobakterier. Mikro- och makroalger pratade vi om här innan sändningen börjar. Makroalger är blåstång. Jag tror att kanske inte folk tänker på att det är en alg.
Man kan indela dem i mikro- och makroalger. Makroalgerna är just blåstången. Mikroalgerna man kan säga att det är sådana som man behöver mikroskop för att se. Och om vi nu tittar ner här i havet här som vi står just nu, så vattnet är ju, trots att här inte finns några blågröna blomningar, så är vattnet ändå väldigt grumligt. Och det finns en hel uppsjö av andra grupper av mikroalger som växer och tycks må ganska bra där och gör vattnet grumligt.
Och de ska finnas där då, eller?
Jo, de är ju helt naturlig del av vårt ekosystem. Men vissa gynnas då sen förstås av övergödningen och tar över. Och en del försvinner i och med att miljön blir så övergöd.
Men är de här algerna, de här andra algerna då, är de riktiga algerna så att säga, är de farliga?
Alltså, största delen är inte alls farliga. Det är bara, de får så mycket uppmärksamhet de här giftiga algerna i media, så man tror liksom att alla mikroalger sen är giftiga. Men till exempel det finns, de som nu har bott länge här på orten så kommer säkert ihåg en nyhet om när pansarflagellater som man såg på natten som gör ett ljusfenomen. När folk körde med motorbåt genom den här ansamlingen så lyste de upp, de blir lite irriterade när man stör dem. Och det är till exempel en annan grupp som också kan bli giftig.
Så att om man får det på sig så ska man kanske inte... Det gör inte så mycket kanske man ska duscha så här som är blågröna alger.
No, jo, det här producerar sen nervgifter. Att det gäller att vara ännu ytterst försiktig med sådana. Men det har närmast varit ut på, inte här kanske så mycket, mer på Åland.
Du sa också att var det insjöar där man kan känna en slemmig känsla på huden? Det är också alger?
Ja, vissa sjöar har kraftig förekomst av om jag minns rätt så heter den goniostomum. Och den gör en sådär hal efteråt. Men det är inte något farligt, man bara duschar så är det okej.
Okej, det pratar alltså med specialforskare Jonna Engström Öst vid yrkeshögskolan Novia om blågröna alger, som egentligen då heter cyanobakterier. Om du helt kort funderar på framtiden, vi har dem väl, de här cyanobakterierna här, och de stannar?
Man kan säga att de är väldigt anpassningsbara. Att de var ju en av de första organismerna på jordklotet. Att de har haft miljarder av vår tid att anpassa sig. Och jo, de kommer att överleva oss.
Så de är kvar när vi själva har evakuerats?
Absolut.